Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 2, vers 22 till och med 40. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna. Fanuels dotter av Asterstam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom.
Vi kan ta den centrala delen igen. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen, som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Jag har funderat ganska mycket på det där ordet uppenbarelser. Ibland tycker jag mig leva i en värld full av ideliga uppenbarelser. Inte så att jag ser syner och hör röster som ingen annan ser eller hör, eller att jag har några stenar här hemma som gråter eller blöder eller sådär. Det är inte sånt jag menar. I och för sig har jag upplevt oförklarliga saker, men det har vi väl alla på ett eller annat sätt. Det jag menar är att de där tillfällena när man upptäcker en helt ny dimension av Gud, eller om ni vill, en ny dimension av livet som jag utifrån min tro menar att Gud ville att jag skulle se. Det där har en tendens att tillta med åren, tycks det som. Och lite som med Simon i texten som vi läste så känns det som livet börjar likna en deckare. Alltså snart fattar jag nog vad det här går ut på. Och när jag har gjort det, ja då är det väl slut. Nej, så kanske det inte är på riktigt, men livets gång och med tilltagande ålder så blir de här erfarenheterna allt fler och allt viktigare, tycker jag. I vårt allt mer förytligade och fragmenterade tillvaro där allt ska kunna sägas och förstås med ett Twitterinlägg eller en tweet som det heter, på maximalt 280 tecken tycks det viktigaste i livet vara att ha en åsikt om någonting. Att tycka saker och att tycka rätt saker verkar vara det som upptar människans engagemang snarare än det som är uppenbarat, det vill säga det uppenbara. Om man tittar i till exempel Wikipedia så kan man läsa om vad en uppenbarelse är. Uppenbarelse, står det där, är inom flera religioner en benämning på alternativ kunskapsgrund vid sidan om empirisk och rationalistisk kunskap med gudomlig eller andligt ursprung. I all sin snusförnuft och sitt akademiska språk så är den här formuleringen över hövan korkad. Precis som om vetenskapsmän inte sysslar med uppenbarelsernas konst på högsta nivå. Alltså, vad är det när man efter år av forskning och experiment får kunskap om till exempel antibiotikans verkan på bakterieinfektioner? Eller hur det mänskliga DNA fungerar om inte en uppenbarelse? Eller vad var det annars? När hjulet uppfanns, när elektriciteten kunde tas i bruk och när potatisen och vaccinet gjorde att vi kunde nå vuxen ålder. Om inte uppenbarelser. Låt vara att vi sökte dem, men vi fann. Och det förut då dolda låg plötsligt uppenbarat. Ja, men det där har väl ingenting med Gud att göra, invänder vi kanske. Ja, det beror helt och hållet på vem man förväntar sig allt gott ifrån och i sin nöd söker till sin tillflykt till, som Luther så klokt uttryckte det. För den som har bett om ett helande och får den vård som krävs för att bli frisk, den som har varit med om det kanske med rätta tackar Gud för vetenskapens rön. Men det är klart, alla uppenbarelser om livet har kanske inte med akademisk vetenskap att göra, kanske inte ens de flesta. Det mesta sker i de nästan omärkbara små sammanhangen. När jag var barn så minns jag en gång, jag kanske var 7-8 år, så var jag ute och tog en promenad och mötte bekanta till familjen och de hade med sig en jättelik hund av rasen Grand Danois. De vuxna stod och pratade som de gjorde på vuxnas vis och jag som barn stod och tittade då hunden plötsligt gick fram till mig. Och så stod vi där, ansikte mot ansikte, därför att jag var inte större än att jag precis nådde upp till hundens huvudhöjd. Och där stod vi. Och jag kände hundens andedräkt. Och vi stod där och tittade varandra i ögonen under hela tiden som de här vuxna talade med varandra. Det var ett helt magiskt ögonblick. Jag kände att jag på något sätt blev ett med det här djuret. Ett med skapelsen. Vi hade en kontakt. Någonting som inte gick att förklara med ord. Jag har varit med om det här en gång till. Det var när vi fick hem en irländskt halvblod, en vallack, en jättelik häst med röd man som vägde kanske 500-600 kilo, ett muskelknippe av rang. Och den där hästen gick fram till mig, lade sin mule emot min kind och suckade tungt i örat på mig. Alltså, samma abstrakta insikter om livet kan man göra i naturupplevelser. I mötet med djur eller med barn. Eller inte minst genom musik eller genom enkla ord. I möten med andra människor i andra kulturer, i en doft. Genom några ord man läser och, eller genom något som man hör så klickar det ibland till inom en. Och så låses en dörr upp in till ännu ett av dessa fördolda rum av livsinsikter som hela tiden jäckar oss. Det är sällan spektakulärt eller övernaturligt. Det sker som regel genom våra sinnen, precis som med Symeon. Det finns inget spektakulärt där. Han ser ett nyfött barn, inget annat. Och han inser att detta måste vara den nyfödde Messias. Ordet uppenbarelse i Nya testamentet heter på grekiska apokalypsis. Det betyder avslöja, avtäcka, göra uppenbart det som tidigare varit fördolt. Vi vill gärna tro att uppenbarelse det är sånt där som Mose och heliga Birgitta fick, alltså röster som talar ur brinnande buskar, syner av stoder och av eld och stentavlor som gives på höga berg. Det är spektakulärt. Men det är ju inte just sånt vi ska sträva efter i våra egna liv eller i vårt församlingsarbete. Jag vill påstå att Gud ständigt uppenbarar sig för oss. Och risken finns kanske att vi missar alla dessa beröringspunkter som livet trots allt erbjuder oss för att vi anser det vara för trivialt eller banalt för att det gudomliga tilltalet skulle liksom vara ett faktum. Allt detta som vi kanske dagligen tar in genom våra sinnen. Tänk då på att dessa sinnen, de har du fått av Gud som en gåva i skapelsen. Att se, att höra, att känna dofter, smak och beröring och dessutom en förmåga att tänka och kunna tolka dessa intryck. Om Bibeln nu berättar om uppenbarelse genom döda klippor och buskar i karga öknar och talande stenar och så här, så är våra levande sinnen verkligen ingen banal väg för att få livets hemligheter uppenbarat för sig. Bibeln är verkligen inte främmande för den typen av uppenbarelser. Om vi lyssnar till berättelserna om Mose, eller till exempel Josua, eller Job, eller Jona, om profeten Elia. Vi är med på frågan om händelsen om Jesus och fiskafänget. Eller hela frågan om förlåtelse och helande, så består de här uppenbarelserna av en mängd saker som sker genom det naturliga, genom våra sinnen, genom människors tankeförmåga och klokskap. Det jag vill säga är inte att det ena skulle vara bättre än det andra. Bibeln betraktar de naturliga uppenbarelserna som under likväl som de övernaturliga. Det är det jag vill säga. Det som avgör är däremot huruvida man ger Gud äran. Jag berättade förut om två stora och mäktiga djur som bara genom att röra vid mig och andas på mig gav en förnimmelse av någonting oförklarligt heligt. Jag tror att om vi håller våra sinnen öppna mitt i allt det där vardagliga, så kan vi känna Gud själv röra vid oss och andas på oss där vi minst anar det.
Vi ber. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna sjunga ditt lov. Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel och prisar ditt namn, du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade. Du fyllde mig med kraft. Alla jordens kungar ska tacka dig, Herre, ty de har hört ditt ord. De ska sjunga om Herrens vägar, ty stora Herrens härlighet. Hög är Herren, men han ser dem låga. Upphöjd och fjärran känner han allt. När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv. Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand. Din starka hand räddar mig. Herren ska fullborda vad han gör för mig. Herre, din godhet vara för evigt. Upphör inte med ditt verk. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.